festum transfigurationis, förvandlingens fest. Det tycker jag sätter en riktning för vad det här handlar om. Det är en helig stund när Jesus förvandlas och visar vem han är. Både då liksom i frälsningshistorien i Bibeln och när han gör det på olika sätt i våra liv. Men det är en fest. Det är något att fira. Förvandlingens fest. Det sätter riktningen för vad som händer och hur vi kan få reagera på det. På ett sätt så kan man säga att Kristi förklaringsdag har varit. Det skedde då och därför kan vi fira det. Och så kan det få fortsätta hända i oss samtidigt. Jag tror däremot att det finns en risk att vi missförstår poängen med den här dagen. När den heter Kristi förklaringsdag. Förklaringen, det är när man förstår eller när det uppenbaras, när det avslöjas hur det hänger ihop och vem Jesus är. Och då finns det ju en risk att vi tänker att det handlar om en dag. Inte bara då i frälsningshistorien och i kyrkåret utan även i mitt liv. Det är en dag då Kristus ska förklaras för mig. Då jag ska förstå allting. Då allt det där ska hända. Och beroende på vilken tradition vi kommer ur så har man ibland haft ord för det där. Och liksom... en frälsningsupplevelse kan ju vara ungefär en sån här händelse eller andedop eller någon annan händelse som man känner blir väldigt, väldigt viktig. Då ska allting på något sätt läggas till rätta. Och då blir ju Kristi förklaring så antingen något vi har varit med om och så kan vi se på, tillbaka på det och tänka, vad bra, nu har det hänt, och så kan vi vara nostalgiska eller så kan vi vara liksom, ja, känna olika för det som har hänt. Eller så blir det dagen något som jag inte har varit med om än. Och så kan man ju antingen längta det eller undra varför har inte jag fått det där. Men det blir ju inget som händer nu i alla fall. Och då tänker jag att i kyrkåret är det en dag. Men i våra liv så är det en pågående process. Som händer under våra liv. Då kan det vara vissa tillfällen som, och vissa ögonblick, vissa dagar, vissa händelser. Som blir extra viktiga i detta. Det kan ju vara dopet eller det kan vara ett visst bönesvar eller ett möte med en viss människa. Sådana här viktiga, heliga ögonblick som vi får fira. Som du förhoppningsvis har fått uppleva på något sätt. Men det är inte klart för vare sig dig eller mig. Det är någonting som får hända och vi får leva i. Och det finns inte heller bara en form på hur en sån där händelse i ditt och mitt liv kan få vara. Jag tror Jesus vill leda oss till precis det berget, till precis den plats där du och jag kan uppfatta mer av honom, kan se honom stråla. Vi behöver inte jämföra de där upplevelserna. Det viktiga är att vi får se Jesus stråla där han visar vem han egentligen är för oss. Och så får vi, precis som lärjungarna, ledas med i den dagen. Jag tänkte säga tre saker om bön utifrån den här texten, utifrån det som händer, utifrån hur lärjungarna reagerar och vad lärjungarna gör. Så ska vi fundera på vad bön betyder för oss, både som gemenskap och som personer. Jag ställer mig frågan, varför skulle lärjungarna vara med? Varför tog Jesus med sig dem? Och jag tänker att lärjungarna själva också tänkte på det där när de var med. För de visste ju inte vad de skulle vara med om. Jesus tog dem med dem upp på berget. Där förvandlas han. Han börjar stråla. Och det är inte, jag tänker inte att Jesus då blir annorlunda. Utan att det blir något, händer något annat med Jesus. Det är bara det att lärjungarna får se vem han egentligen är. Då går han till sitt normalläge. Då förstår de hur stor han är. Och Elia och Mose är där. Det står inte hur lärjungarna förstår att det är dem och sådär. Men genom det här mötet så kopplas Jesus ihop med Mose och lagen och med Elia och profeterna, med gamla och nya förbundet. Men lärjungarna vet ju inte vad som ska hända dem, och de vet ju inte heller vad de gör där. Och varför, alltså hur kommer det sig att just de tre var där? Det var ju inte, de hade inte bjudit in sig själva för det första, och det var inte heller så att de var några andliga experter eller extra bra, och det var därför de var med. Utan den enda anledningen till att de var där på berget var ju det enkla i att Jesus tog med sig dem. Det var hans initiativ, han sa häng med mig, och då gick de upp där och fick vara med om det. Och det står tydligt här att de hade ingen aning om, eller Petrus, det står att han visste inte vad han skulle säga. De var alldeles skräckslagna. Men då, det känns som att det här är en predikant att komma. Han kände ett behov av att säga någonting ändå. Han hade ingen aning om vad han skulle säga och göra och reagera. Men det här är någon ganska mänsklig sak. Han ville göra något ändå. Jag tänker att jag har hamnat i sådana situationer då man inte vet vad man ska göra eller säga. Men man vill inte göra ingenting, så därför gör man något. Och så gjorde Petrus, och så säger han, det är bra att vi är här. Och så ger han förslaget att de ska bygga tre hyddor åt Jesus, Elia och Mose. Det är väldigt bra förslag. Det är skönt att få en tak över huvudet. Men de här orden, det är bra att vi är här, de kan man ju tänka på två sätt. Man kan tänka dem att han säger till Jesus, Jesus, det är tur för dig att vi är här. Nu kan ju vi fixa det här åt er. Eller så kan man också vända på det. Vilken tur för oss att vi är här, att vi fick uppleva det. Och det blir två olika sätt. Antingen så tog Jesus med sig lärjungarna för att han behövde lärjungarnas hjälp på förklaringsberget. Eller, som jag tänker, så tog Jesus med sig lärjungarna för att de behövde uppleva förklaringsberget. Uppleva att Jesus förvandlades inför deras ögon. Det var för liksom deras skull, inte för Jesus skull. Och det här säger mig någonting om bön. Alltså varför ber vi? Varför säger Jesus åt oss att vi ska be? Är det för Guds skull? Så att han fortsätter vara Gud. Så att vi håller uppe honom i våra böner så att det inte krackelerar. Eller är bönen för min skull? Och vem är mest aktiv i bönen? För när Petrus, Johannes och Jakob kommer upp där så är det inte de som ska göra så mycket. Utan de ska få vara med om någonting. Och i bönen finns ett arbete, någonting vi gör. Vi ger oss själva och vi uttrycker det vi känner och vi söker Guds vilja. Men allra mest är det Gud som är aktiv. Han vill någonting. Vi ber för världens skull, men vi ber nästan allra mest för vår skull. För vi ska klara oss och för andras skull. Vi ber inte för att Jesus behöver utan för att vi behöver det. Så varför skulle de vara där? För att de behövde se vem Jesus faktiskt var. Så de kunde klara av det som hände sen med lidandet och korsfästelsen. Så att de visste vem Jesus faktiskt var. Men då kom ju följdfrågan. Vad gjorde de där? Vad skulle de göra? Vad var deras funktion där på berget när lärjungarna var där? Som sagt så kände Petrus ett behov av att säga något, att göra någonting. Men det är ju tydligt att det var inte det de skulle göra där. Utan efter att Petrus har gett sitt förslag så säger Gud. Då tar Gud fadern själv till orda. Det händer inte så jättemånga gånger i Nya testamentet. Det är vid några tillfällen. Och så står det, då kom ett moln och sänkte sig över dem och en röst hördes ur molnet. Detta är min älskade son, lyssna till honom. Så vad skulle lärjungarna göra på förklaringsberget? De skulle se och de skulle lyssna. Det var deras uppgift. Tamara sjöng Du vet bättre än jag, styr mina steg. Och det är detta i bönen, att bön är ett lyssnande. Så att du tar en stund i bön behöver inte betyda ett enda ord från din sida. Utan kanske att fadern viskar ett ord till dig. Det är bön också. Vi ska naturligtvis säga det vi känner och tänker, precis som Petrus gjorde. Men bön är att lyssna. Och vi får lyssna till vad vi själv känner då. Till mina tankar, vad jag är. Och lyssna till omgivningen, vad händer runt omkring mig, vem ska jag be för. Och så får vi lyssna uppåt. Och Gud vill säga något. Och det Fadern säger är: detta är min älskade son, lyssna till honom. Och hela Kristi förklaringsdag handlar just om Kristus. Det är Jesus som blir förklarad. Det finns massa mysterier i livet och massa saker som man undrar. Och ju mer man läser Bibeln, ju mer följdfrågor får man. Hur hänger det här ihop? Men på förklaringsberget är det inte de svaren vi får, utan det viktigaste svaret. Vem är Jesus? Han är Guds älskade son. Så bön handlar om att lyssna till honom och hans röst. Och för det tredje, utifrån den här texten, när vi nu då ändå uttrycker vad vi känner och tänker, vad ska vi be? Och som sagt så tänker jag att på förklaringsberget så är det inte att Jesus liksom, alltså förvandlingen är inte att han blir annorlunda och visar en ny sida av sig själv för lärjungarna, utan han visar sin sanna identitet, hur han på riktigt är. Hur stor han är och att han är Guds son. Och han strålar av makt och kärlek och härlighet. En god bön för våra egna liv och för människor runt omkring oss, det tänker jag är att be just det. Att Gud ska få förvandlas. Få visa sig, att Jesus ska få stråla för oss och för andra. Som en pågående sak. Molnet som sänker sig där är ju, alltså för oss nu när det är sommar, då är ju molnet oftast det som gör att badturen till Uskavi är slut. Liksom. Aha, nu vart det sämre väder. Och så. Molnet är ju bad news oftast för oss. Där, och i Bibeln, så är molnet en symbol för Guds närvaro. Då Gud kommer nära en människa. Så att få vara i molnet i bibelsk bemärkelse är något väldigt, väldigt vackert och något exklusivt och häftigt. Det är Guds närvaro i våra liv. Och det kan vi be om för egen del och för andra. Sen får vi be för alla de här olika delarna, det är det som händer i våra liv. Men med Guds närvaro, att be om det, det är liksom det första steget. Och bön, vad är då bön? Det är att närma sig molnet. Att närma sig Guds närvaro. Att ta ett steg i hans riktning. Vi ska snart fira nattvard tillsammans. Och det är ju, kan ju få vara en Kristi förklaringsdag. Där vi får möta Gud i brödet och vinet. Och vi får bekänna honom. Och i den förbönstund och i det vi gör, så kanske han får viska någonting till oss och vi får lyssna till hans röst. Det får vi tro och förvänta oss och längta efter. Vi ber. Jesus, mitt i en värld med en massa mörker, kom och stråla ditt ljus. Och när vi upplever tider av kanske förvirring eller tystnad från din sida, kom och tala ditt befriande ord. Vi ber inte om att du ska komma och med en förklaringsdag då du på samma tillfälle liksom ska förfixa och förbättra och förvandla allt i våra liv. Det går inte så fort, men Gud, börja den processen. Fortsätt den processen i våra liv. Låt oss alla, oavsett hur länge vi har tillhört dig, ta ett litet steg närmare dig. Och låt det hända människor vi har runt omkring oss. Oavsett hur långt borta de i nuläget är som vi tänker. Ett steg närmare dig. En liten förklaringsdag. En liten stund på berget vid molnet. Gud, vi ber att du på olika sätt ska viska till oss. Detta är min älskade son. Lyssna till honom. Och Gud, hjälp oss att ta den uppmaningen på allvar. Hjälp oss att lyssna till din röst. I bibelläsning, i bön, i livet i stort. Hjälp oss att vara en lyssnande församling. Tack att du vill tala. Amen. Innan vi går in i nattvard och förbönstund så ska vi sjunga sången 434.